Ja, då var vi här igen, Pekka.
Ja.
En ny placerad podd. Sist pratade vi Indien, du och jag.
Det var ett tag sedan.
Ja, och idag ska vi faktiskt prata den, vad ska man säga, potentiell valutarevolution, kan man säga det?
Ja, verkligen. Ja, det tycker jag. Får vi se när och om den blir verklighet, men den har ju en potential verkligen att skaka om hur vi ser på valutor och på betalningssystem.
Betalningssystem, och det gillar jag. Jag har tittat mycket på Visa och Mastercard. Och jag vet att de är med på ett litet hörn. Det vi ska prata om idag. Först vet jag att du vill prata om lite aktuellare frågor. Lite vad som har hänt. Det har hänt mycket i helgen.
Ja.
Twitterande, toppmöten.
Verkligen. Men vi kan väl börja med det som hände i fredags.
Men jag tycker du ska presentera vem gästen är. För nu är det
katten
runt ett gröt här.
Jag har bjudit in Johan Javeus som är chefstrateg på SEB. Som är väl fortfarande är Sveriges största valutabank.
Ja, det stämmer.
Och som har ett specialintresse när det gäller Libran just.
Ja, Libran och kryptovalutor i stort kan man säga. Då.
Hur har du hamnat här? Eller varför är det, du är så intresserad av det? Jag fick ta till framtiden. Eller det, ja, det är modernt.
Ja, precis. Det är väl egentligen den kombinationen. Jag har ju en bakgrund som valutaanalytiker. Jag har jobbat under många år med att analysera traditionella valutor. Med kronan och så vidare. Både på SEB och även på andra arbetsgivare. Så att jag har den valutabakgrunden och sen så har jag också ett rätt stort intresse för ny teknik och hur ny teknik påverkar även ekonomin. Så att de gifter ihop sig rätt så bra på det sättet. Det började med Bitcoin för ett antal år sedan och Libran är det sista i den raden av kryptovalutor.
Eller det första.
Eller det första.
Man ska se på det, men det får vi reda på lite mer.
Ja, vi kommer ju in på Libran här lite senare in i podden. Då. Men vi ska börja med det som hände i fredags. Fed-chefen Jerome Powell höll tal och var väl inte så mjuk som marknaden och Donald Trump hade hoppats på. Men det var väl lite överspelat ganska fort av diverse tullutspel. Först från Kina och sen en Donald Trump som gick bärsärk lite senare under dagen eller kvällen.
Ja, precis.
Hur är er take på det?
Liksom? Ja, men jag skulle säga så här att handelskriget, det ser ju alla som följer med i nyhetsflödet vad som händer. Och det är ju verkligen fram och tillbaka hela tiden. Men vad Fed gör och vad de ska göra, det tror jag personligen är mycket viktigare för marknaderna, inte minst för börserna. Och Powell var väl inte så mjuk som marknaderna hade hoppats kanske. Och absolut inte så mjuk som Trump vill. Men jag skulle säga så här att vår bild av vad Powell sa, även om det var rätt så modererat då, å ena sidan och andra sidan och sådär, så neutralt i den meningen. Så marknaden idag har en förväntan om att man ska sänka räntor med 100 punkter under kommande 12 månader. Och alla är helt övertygade om att nästa sänkning kommer redan på mötet i september. Och hade Powell då velat ändra den bilden, för jag är ju väldigt noga med att det ska inte bli överraskningar på själva mötena. Hade han velat ändra den bilden, då hade han varit tvungen att vara mycket mer hökaktig. Alltså signalera att räntor absolut inte skulle sänkas i närtid. Och det gjorde han inte. Och det, vår bild av tolkning av det är att det kommer en sänkning nu i september. Sen vill man inte gå ut och lova guld och gröna skogar längre fram. Men han gjorde inte tillräckligt, eller ingenting skulle jag säga, för att försöka styra runt marknadens förväntningar.
Och den här eskaleringen av tullkriget betyder väl också att sannolikheten definitivt har stigit för räntesänkningen
precis,
i september.
Och, exakt, och Fed har ju kopplat en del till av sin penningpolitik naturligtvis till vad som händer då med handelskriget. Och om det får värre effekter på ekonomin så är det klart att då kan de behöva hjälpa till att göra lite mer med räntorna. Mm. Men i grunden så tror jag att Feds bild och Powells vilja framöver, det är nog att man vill inte driva marknaden, men man vill heller inte göra den besviken.
Nej.
Och någonstans däremellan tror jag vi kommer hamna.
Men vad är det 100 punkter då som marknaden tror? Eller vad?
Det är vad de tror idag. Ja. Men det är ju på 12 månader. Mm. Och det är klart att det kan hända mycket under den tiden. Både som talar för att det behövs ännu mer sänkningar, men också för att det skulle behövas mindre sänkningar.
Hur mycket sänkningar tror ni? Vad har ni för syn i september nu då?
Ja, vi tror ju att det kommer en sänkning i september.
Hur stort?
Ja, det blir 25 punkter.
Det blir 25 punkter.
Ja, det har ju spekulerats att man skulle sänka med 15 punkter. Det har spekulerats att man skulle sänka innan nästa möte. Men i det här läget så känns 25 punkter rätt så lagom. Man får ju komma ihåg att Fed började på 2,50 den här gången. Och det är inte så där jättemånga stora sänkningar man kan göra då innan man är nere på noll. Så att jag tror att det är också ett skäl att kanske gå lite försiktigare fram. Och sen är ju ekonomin i USA fortfarande relativt stark. Det betyder inte att den kommer vara det om ett år, men just nu ser det ut på det sättet i alla fall.
Den här podden görs ju på måndagen här, och vi har ju sett att marknadsreaktionerna i Sverige har inte varit alls lika dramatiska som de var i USA i fredags. Vad beror det på? Är det Powell eller är det Trumps twittrande som...
Ja, jag skulle säga att det har inte varit, jag tror inte det är Trumps twittrande den här gången, men han har gjort, det var väldigt mycket ner också i Asien på måndags morgonen. Och sen blev inte fallet lika stort i Europa, och sen har det till och med vänt om till plus sist jag tittade. Och det beror nog på att Trump då uttalade sig på ett sätt som tolkas som att nu kanske de här handelsförhandlingarna kan komma igång igen då för 50:e gången i ordningen. Ja, men det är nog det som man kan förklara den här dämpningen av fallet i Europa, eller till och med att det gick upp lite.
Men om vi lämnar det där för tillfället, men det enda säkra man kan säga att den här skakar till på marknaden är att kronan försvagas, vilket den har gjort nu igen. Hur ser ni på kronan framöver, och vad tror ni om vad Riksbanken gör på sitt septembermöte?
Ja, att Riksbanken ska göra några ändringar i räntan, det ser väldigt osannolikt ut nu. Utan nu handlar det snarare om att man ska laborera med den här räntebanan och i så fall skjuta räntesänkningar längre på framtiden. Och vi har idag, vilket många andra också har i sina kort, att Riksbanken kommer inte göra någonting med räntan på väldigt lång tid. Inom överskådlig tid. Sen kommer vi på SCB med en ny prognos som släpps imorgon. Och får vi återkomma till exakt vad prognoserna kommer säga där. Då. Men det är oförändrat från Riksbanken under väldigt lång tid. Och det betyder minusräntor i Sverige under väldigt lång tid. Och det är inte bra för kronan heller. Sen så tycker jag också att man, när man pratar om kronan och Riksbanken, så... Det är många som skäller på Riksbanken för att det är de som har gjort att kronan är så svag, och delvis tror jag också att det är sant, men det är inte hela förklaringen. Det är faktiskt mer negativa räntor i Europa än vad det är i Sverige, så varför ska kronan då försvagas mot euron? Det är inte helt enkelt att få ihop den matematiken. Och det finns även andra valutor som den norska kronan, som faktiskt har, där de har höjt räntan tidigare i år och kanske kommer höja räntan ytterligare någon gång, det vet vi inte, men det finns möjligt att det kan bli så. Och den har också gått svagt. Så att jag tror att man får leta efter andra förklaringar till varför kronan är svag än bara titta på Riksbanken. Sen tycker jag att Riksbanken har också, de har hjälpt till lite extra i och med att de har varit väldigt tydliga, åtminstone i hur marknaden ser på det, med att säga att de vill ha en svag krona för att få lite högre importpriser så att man får lite inflation den vägen. ECB har inte uttalat sig alls på samma sätt kring euron. Så att, ja.
Men dollarn, om vi landar tillbaka där, den är ju stark.
Ja, dollarn är stark. Och det är jag inte det minsta överraskad över. Utan tittar man historiskt sett hur dollarn brukar bete sig under konjunkturavmattningar. Vi har haft nu ungefär ett år av konjunkturavmattning. Från, om vi går tillbaka till augusti 2018, då var amerikanska ISM, alltså deras inköpschefsindex, som är den bästa snabba konjunkturindikatorn skulle jag säga, då var den på sin topp. Sen dess har den bara fallit varje månad. Och det normala är att när man går från en väldigt stark konjunktur till en betydligt svalare konjunktur, då får vi alltid en starkare dollar. Och så har vi, det har skett även den här gången.
Så det är historien som upprepar sig?
Historien upprepar sig, absolut, i det fallet.
Men klarar den av de här räntesänkningarna då? 100 punkter till? Alltså, det är klart, det är minusräntor i Europa som du säger i euroland.
Precis, det är minusräntor i Europa, och normalt sett så brukar ju naturligtvis en valuta där centralbanken justerar ner räntan att få en smäll av det och försvagas. Och det ser vi också. Det mikromönstret finns även när det gäller dollarn. Mm. Efter att Powell gick ut och var lite mindre duvaktig än vad marknaden hoppades på, så blev det blir det liksom, dollarn reagerar kortsiktigt i linje med vad centralbankerna säger. Men däremot så finns det inte alls ett lika starkt mönster när det gäller centralbanker och vad som ska hända med valutor på lite längre sikt. Framförallt inte i sådana här lägen där vi står inför en omsvängning från en kanske ett trygg, stabil makroekonomisk miljö till någonting som är mycket mer osäkert. Och kronan är ju ett väldigt bra exempel på valuta som nästan alltid tar stryk i en sån miljö. Om man tittar historiskt på hur kronan har betett sig inför och under amerikanska recessioner, så går kronan alltid svagare.
Jag vill bara, jag skriver mycket om fonder och jag får mycket, väldigt mycket frågor nu om utländska fonder, globalfonder som har väldigt stor dollarexponering och så. De här frågorna har jag egentligen fått under 2 års tid. Hur ska man tänka, tycker du? När jag försöker tolka vad du säger så ska man, då kan man ligga kvar i utländska tillgångar.
Återigen, det... Jag tror att vår officiella, om du vill fråga om SCB:s bild, så är det ändå att vi kommer att få, kanske på kort sikt, en fortsatt dollarförstärkning, men sen att dollarn ändå i någon sorts mer allmänt läge är kanske lite övervärderad idag, att den kommer att försvagas lite längre fram då i takt med att Fed sänker räntor och så vidare. Så att då kan man ju naturligtvis få en sån rörelse. Men i det korta perspektivet skulle jag säga att det finns ingen anledning att rusa ut ur amerikansk eller dollardenominerade tillgångar.
Man ska sitta kvar i dollartillgångar och Trump kommer att fortsätta vansinnig på Fed.
Ja, det tror jag.
Det blir ett krig han inte vinner, låter det som. Alltså han vill göra ner dollarn. Det är ju...
Ja,
handelskriget får vi ju se hur det
jag tror ut. Men... Det där är ju, och det är också intressant därför att i USA så har man ju en tudelning av den ekonomiska politiken så tillvida att Fed bestämmer om räntan, penningpolitiken, men det är faktiskt Treasury eller Trump om man så vill som bestämmer om dollarn. Och för att du ska, det har pratats till exempel om, skulle vi kunna få en ny intervention? Att man går in och intervenerar för att den vägen försvagar dollarn. Jag tror personligen att det fortfarande är osannolikt. Och om det skulle ske så är det osannolikt att det skulle lyckas. För att om det ska lyckas, om man ska lyckas med en sån sak, då krävs det att andra centralbanker och andra stora valutor runt om i världen samarbetar. Mm. Och att man gemensamt kommer överens om att okej, nu är dollarn eller var den här valutan lite för stark eller, och så ska vi försöka försvaga den gemensamt. Och jag tror att den konsensussynen är väldigt svår att få idag.
Vad tror du, finns någon risk för något större valutakrig så här, givet det konjunkturella läget och centralbanker utan särskilt mycket ammunition?
Ja, jag tror att den risken finns ju absolut, men den kanske är framförallt kopplad till vad som händer med USA och Kina. Därför att Kina har ju som bekant inte speciellt mycket import från USA, vilket gör att deras möjligheter att svara mot amerikanska tullhöjningar är relativt begränsad. Men däremot så har de ju då växelkursen som de kan använda som ett vapen istället. Och det har man ju nu tagit ett rätt så viktigt steg att börja göra i och med att man släppte upp yuanen över 7 mot dollarn här tidigare. Och den har ju fortsatt att försvagas mot dollarn sedan dess.
Mm. Och den ligger på 11 års lägsta tror jag nu.
Ja, och den rör sig ju hela tiden, inte med några dramatiska rörelser utan med en lite svagare hela tiden. Och det är ju ett sätt för Kina att ge igen för de tullökningar som USA.
Ja, det blir en oerhört spännande höst i alla fall vi har framför oss när det gäller valutor och konjunktur och mycket annat. Men det vi skulle prata med dig om som lite grann som ett huvudnummer, det är någonting som är på lite längre sikt och har potential att bli en stor revolution på valutamarknaden. Men kanske framförallt när det gäller betalningssystemen. Och det är en kryptovaluta som heter Libran. Kan du kort förklara för oss vad Libran är för någonting?
Ja, för de som inte har hört om den i media så kan man väl säga att Libran är ju då egentligen en kryptovaluta som har skapats eller håller på att skapas av Facebook. Och tanken är väl att den ska kunna användas som ett... Man skulle kunna likna det vid ett globalt Swish där vi ska kunna skicka Libra till alla andra Libra-användare runt om i världen. Och de behöver inte vara Facebook-kunder utan det ska finnas en mängd företag som då kan tillhandahålla en plånbok, en elektronisk plånbok där man kan förvara Libra. Så att skulle man få det här att gå live och komma över de hinder som finns innan det kan vara där, så är det klart att det skulle kunna få väldigt stora konsekvenser för en rad olika områden i ekonomin.
Mm. Hur kommer värdet på Libran att bestämmas?
Ja, det är ju en skillnad. För de som känner till Bitcoin och andra kryptovalutor, så de styrs ju helt av tillgång och efterfrågan. Om det är många som vill köpa Bitcoin, då går priset upp, och om det är många som vill sälja, går priset ner. Och det har ju gjort att Bitcoin-kursen har varierat väldigt, väldigt kraftigt över tiden. Och Libran, den är istället gjord specifikt för att den ska vara ett betalningsmedel. Och då vill man inte att kursen ska kunna ändras väldigt mycket på kort sikt, utan då vill man att det ska vara stabil. Så man vet att det jag betalar nu, det är ungefär vad den kommer att vara värd om ett år eller två år och så vidare. Så att libran, den kommer att vara kopplad till en korg av vanliga valutor. Så att i den bemärkelsen, den kommer röra sig mot kronan som den här korgen av valutor rör sig mot kronan. Men det kommer vara väldigt små rörelser i relation till vad man har sett i andra kryptovalutor. Så det kommer vara ett stabil valuta.
Hur kommer jag få tillgång till libran om jag nu vill det?
Ja, om du vill få tillgång till libran och libran då som sagt får de tillstånd och så vidare som krävs för att den ska kunna lanseras, så kommer du väl kunna få det via Facebook eller via andra sätt. Jag gissar att det kommer att handla om någon sorts app eller appar. Och vill man köpa libra så får man göra det för vanliga pengar helt enkelt. Och då får man lite libra och så de här pengarna man då betalar för sina libra, de läggs i en stor reserv. Och den här reserven, den kommer vara det som garanterar värdet på de libra som har givits ut. Så att
så alla pengar som åker in, alltså som folk köper libra för, de kommer åka in i ja. Så att säga ett kassavalv eller vad.
Köper man libra för 100 kronor så växlas de 100 kronorna till dollar och euro, det som ingår i den här libra-reserven, så läggs de på ett konto eller man köper statsskuldväxlar eller andra typer av säkra papper för dem.
Men det ger ingen ränta då?
Så ger ingen ränta.
Om Pekka skjuter in massor med pengar på sitt Libra-konto ja. Så blir det som ett vanligt konto.
Det blir som ett vanligt, det blir
som inte ger någon ränta.
Det blir som ett vanligt konto eller det blir som vanliga kontanter som inte heller ger någon ränta.
Men vad ser du den stora fördelen då? Varför ska Pekka hålla på med sitt Libra-konto på Facebook? Är det köpa eller var liksom var kommer fördelarna? Alltså, samhället är lägre kostnader från transaktionskostnader.
Transaktionskostnaderna ska vara låga. De kommer inte vara noll. Nej. Och hur låga det tror jag det får vi vänta och se. Men tanken är väl att det ska vara ett sätt som ungefär som Swish. Det tror jag har revolutionerat vardagen för väldigt många människor när det gäller att kunna göra betalningar. Inte minst göra betalningar till vänner och bekanta. Va?
Till barnen. Jag hinner varje dag swishar och tar höger och vänster.
Precis, och det är klart att ett sånt här betalningsmedel, Swish funkar ju bara i Sverige. Men Libra, den kommer ju kunna, har du någon kompis i Australien så går det lika bra att skicka Libra sekundsnabbt dit. När Facebook och de här företagen som nu utvecklar Libran vill sälja den så handlar det ju mycket om att man ska göra det möjligt för kanske framförallt fattiga människor som behöver skicka pengar. Om de jobbar till exempel i USA och ska skicka pengar hem till Mexiko så ska de kunna göra det på ett väldigt billigt och effektivt sätt med Libran. Mycket billigare än vad de kanaler som finns idag kan erbjuda. Även de människor i den fattigare delen av världen som inte har något bankkonto och som idag då är i stort sett utestängda från de globala finansiella systemet skulle kunna komma med på ett hörn då med hjälp av att skaffa Libra. Ha ett Facebook-konto eller något konto hos någon annan och så kunna köpa Libra och ha Libra som betalningsmedel.
Men kommer företagen också anamma det? Jag tänkte då måste du vara rätt som, du kommer från en av de stora valutabankerna.
Ja, precis. Alltså, jag skulle säga så här att tanken är ju inte att det är bara privatpersoner som ska skicka Libra fram och tillbaka till varandra för att netta sina betalningar. Utan det är ju självklart också så att företag på nätet som säljer tjänster och olika saker, att de ska kunna ta betalt i Libra. Absolut. Det är också tanken.
Men vi har pratat mycket om Facebook här och de har ju lite knepigt rykte. Sådär. Vilka andra företag, alltså... Jag har förstått att många andra större företag som är med på tåget.
Absolut. Och tanken med den här Libran det är ju att Facebook vill inte att de ska framstå som det är de som bestämmer eller sköter hela Libran. Utan tanken är ju att Facebook är det mest tongivande företag när det gäller att starta det här. Men därefter så är tanken att Libran då ska styras av en grupp av företag. Och icke-vinstgivande organisationer. 100 till antalet. Och de här, redan idag så har ju då till exempel Visa och Mastercard och Uber och även svenska Spotify signat upp en avsiktsdeklaration att vara med i den här Libra Association som den kommer kallas. Och tanken är att det är då den här gruppen företag som kommer att bestämma om Libran, och de bestämmer då i enlighet med att alla har en röst var, så att Facebook kommer att ha en röst i det här stora forumet. Och det är det som också då skapar lite decentralisering av beslutet, så att det är inte ett företag utan det är en grupp av företag och organisationer som bestämmer om Libran i stort och smått, kan man säga.
Har jag rätt i att huvudkontoret ska förläggas till Schweiz?
Ja, och det är ju någonting som har retat gallfeber på den amerikanska politiker. För de tycker att det här ska naturligtvis ligga i USA. De flesta företagen som startar här är amerikanska, och man vill se till att man kan reglera den här företeelsen, den här valutan, på ett sätt som är mycket enklare om det ligger i USA.
Ja, hur ser politiker och centralbanker på Libran?
Ja, alltså politiker, centralbanker, myndigheter överhuvudtaget har ju aldrig varit speciellt stora fan av kryptovalutor, och jag tror att det finns en jättestor misstänksamhet också mot Libran. Och det rör en massa olika frågor. Det handlar om stabiliteten i det finansiella systemet. Hur kan man övervaka den på samma sätt som man övervakar banker runt om i världen? Kommer det att göra? Det handlar om penningtvätt och terroristfinansiering och alla de här problemen som kan komma om du, så att säga, skapar en global valuta där det blir väldigt lätt att flytta pengar från ett ställe i världen till ett annat.
Men så länge det bara rör sig om ett betalningssystem så är det väl inte ett jättehot mot, så att säga. Det är väl framförallt om det utvecklas nya tjänster kring Libran som...
Ja, och det är ju, tror jag, det som Librans förespråkare hävdar, att det här är ju egentligen inte, det handlar absolut inte om bankverksamhet, utan det handlar om att vara ett betalningssystem. Men den där gränsen, den är inte alltid helt lätt att dra. Och det är klart att skulle Libran få en väldigt, väldigt stor spridning och kanske en stor grupp av människor använda Libran kanske som sitt huvudsakliga betalningsmedel och har en hel del pengar uppbundna i det här systemet, så det är klart att stabiliteten i det systemet skulle kunna få, om den skulle hota, så skulle det kunna bli kraftiga återverkningar även på andra delar av finanssektorn. Så att mitt tips är att Libran, om den blir verklighet, kommer att regleras relativt hårt av myndigheter.
Vilka risker finns annars som konsument med att använda Libran? Finns det någon?
Jag tycker det är lite svårt att prata om idag då, i och med att den inte ens finns än så länge. Då. Men jag skulle nog ändå säga att om den här lyckas starta på det sätt som den tänkt, och den kommer se ut ungefär som det sättet.
Och det är redan 2020 som man ska...
Ja, det är redan till och med första halvan av 2020 som jag tror är jätteoptimistiskt att komma i mål med. Då. Men det är planen då. Och... som konsument så jag har svårt att se att det är några jättestora risker. Det är ju inte så att man ska sätta in alla sina bankmedel på sin Facebook-plånbok. Men och använda det som ungefär som man använde en vanlig plånbok tidigare. Men man har lite valuta som man kan behöva för olika små inköp på nätet. Eller för att föra över till andra människor runt om i världen som man känner och behöver göra det till. Men då har jag svårt att se att det skulle vara en stor risk för privatpersoner.
Tror du att det kommer gå att handla med? Jag tänker när man reser utomlands som privatperson. För jag såg både Visa och Mastercard väl med.
Ja,
bland
absolut.
Att du kommer kunna få kort och kunna betala när du är i Italien för din espresso i Libra istället för en dalande krona.
Det tror jag absolut kommer vara möjligt att göra. Och det är klart att om den här valutan, det som var problemet med Bitcoin, det fanns ju näringsidkare på nätet och även i fysiska butiker som tog Bitcoin då för att det skulle vara lite, man skulle visa att man låg lite i framkant tekniskt, va? Men det var ju i princip ingen som använde det här, och de som gjorde det tidigt, de ångrar sig bittert eftersom de där grejerna de köpte blev väldigt dyra så här i efterhand. Libran kommer ju vara en helt annan sak. Dels eftersom den kommer att backas av så stora företag som Facebook och alla de här stora betalföretagen och andra. Och dessutom att den kommer att vara stabil. Så att i den bemärkelsen så tror jag att den har goda förutsättningar att faktiskt kunna bli ett globalt betalningsmedel om den, så att säga, får okej från myndigheter och andra.
Tror du vi kommer att se centralbanker som investerar i det?
Inte investerar tror jag.
Men lägger delar av valutareserven i?
Ja, det tror jag ligger långt fram i så fall. För att det är klart att risken med det här också, det som kanske inte talas mest om, men som absolut finns där som en risk, det är ju att det här en valuta som då skulle kunna slå ut framförallt då svaga valutor i vissa krisdrabbade länder, Venezuela till exempel, som nästan idag redan har en delvis dollarbaserad ekonomi, va? Beroende på att det är så illa skött på hemmaplan. Så den risken finns naturligtvis. Och sen är det ju då det här som alla som uttalar sig om detta från Libras håll är väldigt måna om att säga att så kommer det inte att bli, och det är att Libran då skulle kunna bli ett hot mot dollarn. För globalt sett idag så är dollarn den sol som alla andra valutor rör sig kring. En 9 av 10 globala transaktioner som görs i dollarn, alltså någon valuta mot dollarn. Och det är klart att med den dominansen för dollarn så följer väldigt, väldigt mycket både ekonomisk och politisk makt för USA, som jag inte tror att man har någon som helst tanke på att släppa ifrån sig.
I det sammanhanget är det intressant det tal som avgående Bank of England-chefen Carney höll i Jackson Hole. Han efterlyste ju egentligen en global kryptovaluta, men som styrdes av något sorts internationellt, på ett internationellt plan.
Ja.
För att bland annat bryta dollarns dominans, som han tyckte var liksom otidsenlig.
Ja, och det finns många som är sura på att dollarn är så dominerande. Inte minst Europa. De har varit väldigt, väldigt missnöjda med att dollarn är så dominerande. För att USA har ju också nu under Trump visat att man är beredd att ta då och använda dollarn även som ett politiskt vapen. Till exempel de här förhandlingarna kring Iran, där man i princip har tvingat Europa att ni måste följa de här sanktionerna som europeiska politiker egentligen inte ställer upp på. Men om man inte gör det, då får man ingen tillgång till det amerikanska betalningssystemet, och då blir det i princip omöjligt att fungera som ett internationellt företag oavsett vilket land man ligger. Och det är klart att det finns ett stort missnöje mot den här dominansen som dollarn har från EU:s sida, från Kinas sida.
Ryssarna också.
I stort sett alla är rätt så missnöjda med det. Men vill man då ge den makten till en grupp amerikanska techföretag istället? Jag tror inte det. Då tror jag nog att man försöker förespråka en sån här lösning inom ramen för internationella valutafonder eller någonting annat istället. Kommer det att lyckas? Nej.
Knappast.
Väldigt, väldigt små möjligheter att lyckas med det.
Vad tror du möjligheten för Libra att lyckas då? Det är en lång väg.
Det är en lång väg, och det är regleringar som är det stora hotet. Kommer det här gå att göras på ett sätt så att myndigheter är beredda att släppa igenom det och låta det bli någonting som kan bli så stort som man hoppas? Och där är ju fortfarande juryn ute, får man väl säga. Skillnaden mellan Libran och vanliga kryptovalutor, om vi säger så, det är ju att det har tagit Bitcoin 10 år att gå från 0 till 10 miljoner användare. Och det är klart, myndigheter gillar inte Bitcoin som fenomen av alla de här skälen som vi har varit inne på tidigare. Men det är en nischprodukt. Det är ingenting som kommer att välta några kiosker i den stora hela, den globala ekonomin. Men Libran har ju potentialen då att gå från 0 till 2,7 miljarder användare över en natt. Och det är det som skrämmer. Det är det som gör det här till ett mycket mer akut problem att hantera än vad kryptovalutor någon har varit. I ett positivt scenario så skulle man kunna säga att okej, då kanske Libran kan bli den här första reglerade, lite officiell stämpel OK kryptovaluta som vanliga kryptovalutor inte har blivit. Och det är väl så att säga det positiva scenariot. Men som sagt, det är en stor risk, en stor sannolikhet att det här överhuvudtaget inte blir någonting.
Om vi tittar på då, vilka är vinnare och förlorare? Alltså de här företagen som går med i Libra-samarbetet, då, vad har de att tjäna på det? Som Facebook till exempel, om det nu bara ska bli ett betalningsmedel.
Ja, det rent ekonomiska för Facebook som de själva hävdar, det är ju att det är känsligt detta naturligtvis, för man vill ju lansera det här som någonting som man gör för att förbättra världen och göra enklare för fattiga människor. Men det finns naturligtvis en ekonomisk dimension också för Facebook och de här företagen som är med. Och vad Facebook säger det är att de hoppas att Libran ska kunna göra att det drivs mer affärer då till alla småföretag som finns på Facebook och då kan ta betalt i Libra. Och så ska Facebook kunna få mer intäkter genom att de väljer att annonsera mer. Men sen är det ju, jag tror inte att det är hela sanningen, utan den här avkastningen som kommer över tiden bli på den här Libra-reserven, om den blir väldigt stor, den här Libra-reserven, så kommer det naturligtvis vara en stor påse pengar som då potentiellt sett kommer ha en positiv avkastning. Plus då de avgifter man tar för visserligen låga avgifter, men ändå avgifter som tillsammans ackumulerar till kanske rätt stora belopp. De kommer att användas då i första hand för att finansiera driften av det här Libra-nätverket och se till att allt är säkert och så vidare. Men det som därefter blir över, det kommer att fördelas som en avkastning på de investeringar som gjorts då av Facebook och andra företag i den här organisationen. Och beroende på hur framgångsrikt det här projektet blir, så kan den här avkastningen då kanske bli relativt stor faktiskt.
Och förlorarna?
Förlorarna, ja, banker skulle man kunna säga i någon mening. Men jag tror att det är viktigt att tänka att när det gäller bankers roll som betalningsförmedlare så kan man ju säga absolut. Libran skulle vara ett slag för den delen av bankindustrin. Men jag tror man glömmer att betalningsförmedling, det är inte kärnverksamheten i en bank. Det finns två grejer som banker är satta att göra. Det ena är att ge råd, både till företag och privatpersoner. Och det andra är att ta risk. Helt enkelt göra kreditbedömningar. Ska vi låna ut pengar eller ska vi inte låna ut pengar? I så fall, vilket pris ska vi sätta på det här? Den verksamheten kommer inte hotas av att vi får en ny valuta. Så att, ja, en del av bankernas uppgifter idag kanske kommer tas över av Libran om den nu blir verklighet. Eller Riksbankens e-krona om den skulle bli verklighet. Men kärnverksamheten i banksektorn, den kommer inte påverkas av detta. Kanske till och med gynnas om vi nu får så att säga fler tjänster som kan produceras av banker i Libra. Precis som vi gör i kronor och dollar och euro och andra valutor.
Jag har ju noterat att det är flera av de här stora techföretag som inte har hoppat på Libran, alltså Apple, Google, för att mest typiska där. Kommer de att hoppa på eller kommer de skapa egna kryptovalutor?
Ja.
Som funkar på ungefär samma sätt?
Ja, alltså det är en bra fråga. Och idag så är det som sagt, det är ju bara Facebook som är det enda av de här sociala medieplattformsbolagen som är med. Och jag skulle kunna tänka mig att antingen så hoppar några av de här andra på det här vartefter man ser att det här, okej, det blir verklighet, men okej, vi får göra det också. Eller så gör man konkurrenter. Man kan ju tycka att ett företag som Amazon till exempel skulle vara väldigt bekänt av kunna nyttja en sån här infrastruktur om den nu blir verklighet. Men i dagsläget så tror jag att, och det är väl också de uttalanden som vi har fått lite löst från de här företagen, är att man följer utvecklingen och så ser man vart det här kommer att leda. Och det har ju hittills inte varit någon stor PR-mässig vinst för Facebook och lansera det här. Så att man kämpar ju motvind.
Jag tänkte på det här, för jag gjorde sökningar och alla sökningar kommer upp. Då är det ju bara amerikanska politiker som tycker till. De ofta är väldigt negativa.
Ja, precis.
Och det spelar ingen roll om de är demokrater eller republikaner uppenbarligen.
Nej, det var intressant att se när man följde de här förhören som man har hållit redan två. Man har hållit två hearings om Libran redan under sommaren. Då. Och det var väldigt mycket negativa frågor och väldigt lite positivt.
Så man låter kanske Libra gå i fronten lite och ta...
Jag tror att i dagsläget så verkar det ju snarast som om bilden är att några av de här stora företagen som har hoppat på från start, att de nu försöker distansera sig lite och säga så här, men visst, vi är med, men vi är inte liksom helt med. Sådär, så att jag tror man får vänta och se vad det här kommer att sluta.
Men jag tänkte bara på det, för jag tittar på den här listan lite. Man saknar ju lite, i alla fall ju om den ska bli så här mer globalt. Det är ju lite kinesiska teknikjättar. Eller lite, vi snackar Samsung, Taiwan, liksom de Alibaba, Tencent och de här som har enorma kassor också och kreativa.
Ja, jag tror att det Om man nu så att säga tycker att amerikanska politiker är skeptiska till det här som det är, om man dessutom börjar lägga dit kinesiska stora företag också, då tror jag att då hade det varit dött, helt dött. För jag tror att Kina är av politiska skäl omöjligt att inkludera i dagsläget.
Men där har väl ändå den kinesiska centralbanken också varit ute och uttalat sig lite.
Ja, ja, det finns många centralbanker som själva vill lansera e-valutor, och det planerar de att göra också. Och vi har vår egen riksbank, Bank of England, Bank of Canada. Det finns många som laborerar med det här. Men viktig distinktion då mellan den här typen av e-valutor och det här Libran, det är ju att de kommer ju vara nationella. Riksbankens e-kronor kommer vi betala med inom Sverige, men vi kommer inte kunna skicka dem till Australien eller någon annanstans. Så att det blir nationella betalningsmedel.
Ytterligare ett swish.
Ja, ytterligare ett swish, precis.
Lokalt swish.
Ja.